Det löser sig. Det...
Och så har du något fel då?
Nej, nej, jag säger aldrig fel när det kommer till språk.
Men så, som sagt, så tycker jag verkligen att det visar en ansträngning att du försöker närma dig människorna i din omgivning. Vilket inte är en ansträngning som alla gör. Du är inte rädd för att göra fel.
Nej, men det har kommit med åldern.
Ja, det har kommit med ålder.
Ja, men när jag var yngre var jag mer rädd för att göra fel.
Eller hur?
Ja, så var det ju, absolut.
För att är man, så vill man lämna sin familj när man är ung. Om vill man gå in i samhället, anpassa sig till samhället, inte göra fel.
Nej.
Det ska inte vara pinsamt.
Nej, oh, det var jobbigt att säga fel.
Man ska klä på sig på ett sätt och prata på ett sätt.
Aha.
För att annars kan man tillhöra en annan grupp som man, inte, man absolut inte vill tillhöra.
Nej, det var pinsamt.
Tydlig på sådana grejer ska det vara.
Men det är, så är det, det fortsätter ju lite grann ändå, men man bryr sig inte på samma sätt när man blir äldre.
Nej. Och sen äldre och äldre. Alltså du har skaffat dig ett barn.
Ja, till.
Du ledde dig till.
Ja.
Du har börjat skådespela.
Ja.
Mitt i corona, då var du bytt yrke.
Jag försöker få mer och mer roller.
Ja.
Det är svårt.
Mm.
Det är så svårt.
Och du har börjat det dumma padel också. Du ska förklara för mig hur det står till.
Ja.
Så gammal och gammal. Du tänker inte börja sticka eller någonting?
Nej, jag tänker faktiskt fortsätta göra grejer som jag tycker är roligt.
Mm.
Och padel var ju någonting som jag nästan ville tycka illa om.
Vad är padel?
Padel är ju typ en förenklad form av tennis slash strand tennis liksom.
Nej, men
du har ett racket som inte har strängar.
Oj.
Inga strängar utan mer hål. Som ett sånt strandracket du vet med hål i.
Okej.
Och så spelar man på en bana som ser ut som en tennisbana men som är inhägnad av glasväggar.
Glas?
Eller plexi.
Okej, nu.
Och du vet i tennis när jag spelar förbi dig så är ju bollen borta liksom. Då har jag vunnit. Du måste ju returnera den för att liksom försöka vinna bollen. Mm. Men i padel så kan jag slå den förbi dig och så studsar den i glaset bakom dig och sen får du slå tillbaka den.
Då får jag ångest av det bara.
Du får ångest? Nej, det är så kul. Och sen är det så faktiskt så här, egentligen är det ju någonting tråkigt när man säger så här att alla kan vara med, då vet man att det blir riktigt tråkigt. Men faktum är att padel är någonting som man kan spela både liksom nybörjare och mer avancerade tillsammans, så det kan bli väldigt, väldigt roligt.
Nu fattar jag. Padel är pandemins golf.
Så, exakt, spot on.
Pandemins golf.
Ja.
Så de där nördarna som nördar sig i golf och de åker till Portugal för att spela tillsammans golf.
Så är jag också, ja.
Ja, de hittar, nu ska vi hitta padel.
Så är det.
Ja, som du bra. Golf, jag har läst i en bok om överklassen att tidigare var golf det som överklassen gjorde. Och när alla började hålla på med golf så började de jaga. Istället.
Mm, just det.
Så en jakt som man ska vara i en gård, herrgård och dricka vin och ha jakt. Så det är det som så man måste hitta, skapa sådana utrymmen.
Schiffert, han sa att han slutade med golf för det tog för mycket tid. Och nu jagar han. Undrar vad som tar. Så att han blir spot on med överklassen där.
Åh, jävlar, vilken hypokrit. Nej, men hallå. Wow. Okej, prata med ditt barn då.
Oj, då kan jag prata med svensk. Jag har en två fantastiska döttrar. Olivia som fyller 30 år.
Mm.
Som jag inte behöver engagera mig i så mycket längre. För hon sköter sig själv väldigt bra. Men så har jag då min lilla dotter som heter Alba.
Alba?
Alba. Och hon är född på sommaren.
Vad betyder Alba?
Alba betyder vit. Den vita. Alba. Albino. Alba,
just det,
Alba
just
betyder
det. Ja.
Den vita. Eller den, sådär. Nej, men hon är det roligaste som har hänt på i mitt liv. Nej, men jag vill inte bli förälder igen. Det var inte någon plan. Utan jag var ju klar. Jag hade ju ett barn och sådär, men ibland när man vuxenkramas och sådär så kan det ju hända grejer.
Just det, du har en fru från Norrland.
Från Lappland är hon från början.
Från Lappland?
Ja, visst.
Vad är det för människor där?
Ja, de ska man vara rädd för. Riktigt rädd.
Är hon alltså väldigt saklig?
Ja, hon är väldigt saklig. Hon är väldigt bra på logistik som jag är kaos på.
Mm.
Senast igår skulle jag åka till min äldsta dotter och lämna en sak. Hon jobbar på Skånegatan och jag åkte till Åsögatan istället. Hon bara, men pappa, hur kan du åka till Åsögatan när jag sa Skåne? Nej, men ibland alltså, är det så i mitt huvud.
Jag förstår exakt vad du säger. Jag har en man som kommer från Borås. Från Borås. Ja, okay. Finns det någon anledning varför man ska bli män som kommer från Borås? Ja, det finns anledning. För att man är överallt. Man saknar disciplin. Man har inga ramar, inga gränser. Så behöver en jordnära person för att sätta ramarna, för att familjen och livet ska fungera vårdagen. Annars hamnar man i Skånegatan, var hamnar du någonstans?
Åsögatan istället för Skånegatan.
Exakt, så har man en person som säger, så här ska det vara.
Men kompletterar ni varandra då då?
Jag tror att vi tillsammans kan skapa en bra människa, egentligen. För att det som blev jag attraherad i honom är att han hade så mycket som jag inte hade. Checklinje. Fina tänder. Disciplin.
Vet, allt sånt där kan du... När den här podden börjar rulla riktigt bra kan du fixa nya tänder, ny checklinje. Så ditt liv, det ser väldigt bra ut för dig.
Så det, och jag vet inte. Och du var polis också.
Ja, i 15 år.
Gillade du att ha ramar? Att du ska ha någonting, ett sammanhang liksom?
Ja, alltså det jag framförallt gillar som jag märkt, det jag gillar är att jobba. Jag ogillar egentligen att jobba själv.
Ja, okej.
Jag tycker det är roligast att göra saker tillsammans med människor.
Bra, det här kamaraderi.
Det tycker jag är, jag är inte en lone wolf liksom.
Är det som man ser i filmen att man har en partner och man är ihop?
Lite så, inte så otroligt statiskt som det kanske är i vissa filmer att bara du och jag är partners. Okay. Utan, men vissa åkte man lite oftare med och sådär. Och vi till exempel jobbade mycket i grupp och då jobbade man just med den gruppen. Mm. Och sen alternerade vi lite i gruppen liksom. Mm. Men vi hade partners som vi åkte med och sådär. Och vissa var man ju fantastiskt tajta med. Mm. Jag vet, jag jobbade med några, vi behövde inte liksom prata med varandra vad vi skulle göra. Utan vi såg på varandra, nu ska vi, den här ska gripas, den här ska så. Ibland hade vi lite kodord också när vi sa saker så att inte den som vi pratade med skulle förstå.
Det här är jättekult och det passar superbra en ung människa, det är tryggheten och sammanhanget. Men jag märker ju äldre man blir, desto svårare har man det för att anpassa sig för grupper med tydlig hierarki.
Så kan det vara.
Berätta lite om varför är du, vad är det med din fru som du tycker om?
Och jag älskar att hon faktiskt har, precis som du beskriver lite om din man, att hon har ju delar som inte jag har. Hon är duktig på logistik, ordning och reda, fylla i Excel. Och sådana saker, jag är ju en total kaos och kanske tuff att leva med. Jag har noll struktur. Och det älskar jag med henne, att hon har den här strukturen och sådär. Nej, men sen i övrigt är hon ju liksom snygg och rolig och rolig att hänga med. Men hennes egenskaper är de som jag ser är ju mycket sådana där hon kompletterar upp mig. Framförallt med
är
ordning.
Är du bara rolig eller kan du vara nedstämd också? Alltså du har sådana, medan hon är lite rakare i sina känslor så har du den där upp och ner på lite mer...
Nej, men absolut kan jag vara det. Men jag tror att jag har en ganska hög gladhetsbas. Det har jag.
Det är du som tar in trivseln i familjen.
Jag försöker göra det. Det gör hon också.
I men gruppen, kan man säga.
Jag tror det. Det har väl alltid varit min grej lite. Jag växte ju upp... Jag är ju skolad liksom i en familj där pappa ibland... Han var ju psykiskt sjuk, min pappa.
Vad hade han för något?
Han var manodepressiv.
Manodepressiv. Mm. Är det något som stämmer? Tror du, för att gamla diagnoser ibland stämmer inte senare. Men
nej, det heter ju... Man kallar det för bipolär idag.
Okej. Okay.
Men att min pappa var psykiskt sjuk, det råder inga tvivel om.
Det är någonting som du märkte som barn?
Ja.
Alltså familjen mådde inte bra.
Nej, och min pappa hamnade på sjukhus flera gånger för att han betedde sig som man kan säga en person som inte är psykiskt frisk gör. Så det var mycket problem och dumheter liksom som man gör när man är riktigt kanske snurrig.
Ja,
så det var inte så att han var lite deprimerad eller så, utan
och det
han...
var även när du var liten, väldigt liten.
Ja, första gången han blev sjuk så var jag kanske 4-5 år. Och det kommer jag kanske inte ihåg. Men sen kommer jag ihåg, det gick ju i skov det där.
Jag tror att barn, särskilt i det här åldern, som svampar liksom. Oh. Så man plockar in så mycket, till och med saker som vuxna inte tror att man plockar så mycket.
Nej, men det har påverkat mig så mycket. Och hela min grej är att försöka, jag är ju allergisk mot dålig stämning.
Okej, ja.
Jag gillar inte när det är dålig stämning. Jag försöker
alert, få... larm.
Ja, då blir det liksom dålig stämning, larmet går va.
Ja.
Och då försöker jag skämta, få det roligt.
Nu
kliver jag in och så här. Och när inte jag kan få det så blir det jobbigt liksom. Jag vill ju att folk ska vara glada. Och det, jag tror att det var, nu det här är min hobbypsykolog. Men jag försökte alltid när pappa mådde dåligt. Och när det var att jag försökte skämta och jag försökte vara rolig. Det var liksom en försvarsmekanism för mig när jag som ung.
Ja,
att få skratt och få folk att bli glada och se. Och det var ju som en liten fix varje gång liksom, att få det här.
Att det blir, du bryter det här
det tråkiga. Och det kunde vara att släppa en fis eller vad, men du vet, det klassiska är lite enklare i början och ramla och sen skämta.
Styra stämningen till bryta. Hade du syskon?
Tre yngre bröder.
Aha, okej, du var den äldsta också. Fyra barn. Alltså, du fattar inte hur många komiker jag har pratat med i det här podden som var fyra barn, jag med. Fyra barn.
Ja, jag vet, det är otroligt.
Nu är det
våra föräldrar ska ju ha eloger.
Alltså, det är så mycket kaos att någon måste bli pajas. I det här cocktailen.
Det är intressant hur olika vi är liksom.
Så många som är fyra barn.
Är ni lika, ni syskon? Är ni lika?
Vet du vad? Man vet inte. För att är det fyra syskon så försöker alla hitta sin grej. Så man målar sig i en hörn. En hörna. Även om man inte är den duktiga, så blir man den duktiga för att någon ska ha den där rollen. Så ibland är man i ett annat sammanhang, så blir man en lite annorlunda människa. Man kan kanske vara den tråkiga i sin familj, men man är väldigt rolig utanför. Så man axlar några roller, för att min syster är hon som är det spontana, så jag ska vara den duktiga.
Och ibland måste man också axla en roll, alltså ibland till exempel i polisyrket, att man måste kanske reagera argt fast man inte kanske egentligen är så arg och så. Men, och det kan funka, men om man ska ha någon form av liksom relation, prata med folk, så måste
som
man
en
också
människa.
Ja, då måste man vara genuin.
Ja.
För att vi är ganska duktiga, tror jag, som människor märker sig, men nu är du inte genuin. Du försöker vara någon som du tror att en polis ska vara.
Och det luktar. Alltså det luktar så starkt.
Och det känner vi.
Och det är det samma som med publiken när man kör stand-up.
Ja.
När du försöker säga någonting, det kan vara det roligaste saken, det kvickaste, det mest spännande eller nytänkande. Men är det inte du som säger det, så reagerar publiken genom att ta avstånd.
Ja.
Alltså då fattar med en gång.
Och det som man brukar säga där med stand-up, att det behöver inte vara sant, men det måste vara trovärdigt. Det måste vara trovärdigt för publiken.
Nej,
jag var på casting för någon grej, nu fick jag mail igår. Tyvärr, vi har valt en annan. Och den får man ju då.
Ja, hur kändes det?
Nej, men vet du, det känns okej. Alltså för att om de söker någon som inte är som jag, då kan jag ju inte bidra mer liksom.
Och det är inte din grej.
Nej, men det är inte min, om de tänker sig, för de hade, i den här rollen skulle jag spela någon tatuerare som var så här väldigt vältränad och det kan man kanske inte säga till jag, men jag tänkte, de
men
tänkte
någon mer
Peterson. Och var där, gjorde den här castingen, vilket är ofta, det är lite speciellt med casting. Det är kanske en, två personer, en liten kamera. Varsågod. Och sen ska du interagera med någon som läser från ett papper och sådär. Och säger de så här, men det var bra. Och så vet man inte, menar de att det var bra? Eller menar de, för att de säger ofta så här, det var bra, men kan du göra det?
Alltså det som kommer efter män är det riktiga.
Ja, det är det riktiga.
Allt som kommer innan män, det stämmer.
Kan du göra det lite mer ifrågasättande?
Okej.
Kan du vara lite mer, kanske ta ner dig, och så vet man inte alltid när, vad de säger, så här, kan du ta ner dig lite?
Nu får jag ångest när du berättar
så det här. Kan du göra så, annars var det bra, annars var det bra, men aha, tänk, ska jag ta ner dig lite, och så alltså, får man prova sig fram igen då.
Det här är jättejobbigt, för att när man kör stand-up så är man själv regissör, manusförfattare,
ja, dramaturg.
Dramaturg, skådespelare, du har scenografi om du, man nu ska ha det något, så man gör allt det kreativa, och det är du som levererar, och får genast feedback, om det är bra eller dåligt. Men när du ingår i en annan sammanhang som skådespelare, ska du vara bara lida, vad säger man på svenska?
Ja, lida.
Lida, det är någon annan.
Regissören.
Regissören. Någon annan har skrivit pjäsen eller...
Men det är kul också att kunna forma. Jag har gjort lite så här dubbat, så här tecknad film och sådär. Och då kommer jag ihåg, jag gjorde en film som heter Kung Fu Panda. Det är en sån panda.
Ja,
som,
ja. Wow, vilka bra filmer.
Ja, de är roliga. Och då spelade jag den lilla syrsan där.
Var det du som var syrsan? Ja.
Och då sitter man ju framför en skärm och så säger någon så här, till exempel så jag säger, spring efter honom, ska man säga då. Och då säger det så, nej, men nu låter du som den amerikan, alltså... Run after him, eller du springer, du ska säga spring efter honom. Alltså, eller jag tar ett exempel bara. Så att det är ganska kul att man kunna formulera om orden som någon annan vill också. Och så låter det ju till slut bra, men jag ville säga det så här, men eftersom han vill förstärka till exempel den här situationen då. Spring efter honom istället för spring efter honom. Alltså det blir ju så olika, du kan säga en mening på så olika sätt. Och de här som regisserar dem, de är väldigt duktiga på att förstärka just i de här tecknade filmerna.
Gillar du att ta instruktioner? Känns det tryggt? Känns det bra?
Ja, det måste jag säga. Om man liksom har förtroende för... Ibland kan man känna så här, borde jag kanske säga så. Men i de flesta fall, jag har ju inget problem med det, nej.
Okej, vad bra. Och när man jobbar som en polis måste man ha lite respekt för hierarki, kan jag tänka.
Ja, men lite kanske, ja.
Och men varför slutade du med det här? Och du gick in i det fria.
Ja, nej, men det var ju för att...
Jag berättar igen. Stand-up var inte som det är nu. Gick på dramatiska högskolan.
Ja, jag gick på dramatiska
institutet. Nu pluggar man på mörka källare. Så det var väldigt högtidligt och fint var det när du startade.
Ja, lite så fortfarande faktiskt. Att det var... Jag gick en sån två veckors kurs på Dramatiska institutet.
Vad fin!
Men det var ändå det som fick mig lite frälst.
Uh-huh.
För jag jobbade ju som polis och tänkte så här, wow! Nej, men jag överdriver liksom. Det var som att, men det var som när jag hittade typ golf eller padd. Någonting man tycker är roligt.
Ja.
Och då kände jag så här, det här vill jag ha som hobby.
Så du gillar att hitta nya spännande saker?
Ja,
det nya projekt?
Ja, det tror jag.
Som du startar med? Mm. Och det här var... Du var all in.
Ja, jag var all in.
All in.
Jag betalade resor, du vet, till Lund för att få fem minuter. Det var så få scener också.
Ja, det fanns inte så många. Ja.
Det var liksom uppdelat lite i så här Malmö, Stockholm, Göteborg. Nu finns det liksom lite överallt. Och...
Ja, så var nattåg.
men det var så. Sen skulle jag upp och jobba i Stockholm igen. Och sådär, och nu är det mer fritt.
Jag gjorde det faktiskt. Jag var på marken en torsdag kväll och sen åkte en nattåg och sov. Det sov inte en enda minut. För att jag skulle kunna vara i Stockholm klockan 6, ta mina barn till skolan och sen åka en till på jobbet. Men man gör det. För 15 minuter.
Det är
15 minuter, man gör det. Inte klokt.
Nej, det är fan inte klokt alltså. Men det är häftigt när man gillar någonting så mycket som man gör sådana där knäppa grejer.
Och vad är det? Varför gillar du det? För att du kan vara någon annan, du kan säga saker.
Jag har alltid haft en tanke om att jag skulle stå där på scenen. Jag har alltid velat göra det.
Samma, det är ju två.
Jag har alltid haft en vision om det och... Sen så polisyrket blev ju liksom ett parallellspår som inte alls var någon plan eller dröm. Jag ville inte alls jobba som polis. Min pappa gjorde det, men jag hade inga drömmar om det.
Var din pappa polis?
Ja.
Okej, nu är du igen en annan nämnare gemensamt. man har förälder i ett yrke med uniform eller väldigt strikta sammanhang.
Mm.
Okej, go on.
Nej, men pappa ville inte heller att jag skulle bli polis.
Han ville inte
det. Nej. Men jag ville bli skådespelare.
Mm.
Men det fick jag inte.
Det fick du inte för?
Det fick. Det var inte så att han förbjöd mig totalt. Mm. Men han fick mig att förstå att det är inget riktigt yrke.
Ja, okay.
Sen måste man förstå, när jag slutade gymnasiet till exempel, fanns det inte stand-up
comedy? Jag jobbade på posten som Ann Westins.
Jag jobbade på posten.
Du jobbade på posten?
Efter gymnasiet.
Ja, för det var tryggt. Framtidens
yrke. Jag var brevbärare.
Ja.
Men det var ett sommarjobb som sen blev liksom jobb efter. Men sen så kom jag in på polishögskolan och då bara, jag tar det, det blir bra. Det var betalt på den tiden också. Men,
det var ett yrke.
Ja, det var ett konkret yrke. Och sen var det så, det fanns ingen stand-up comedy. Skådespeleri var ju så här, Dramaten eller kanske lite alltså det fanns ju bara två tv-kanaler. Det fanns inte så mycket jobb. Och jag tror att det kanske var klokt av min pappa då att säga så, liksom, att det här är väldigt, väldigt svårt och det är inget riktigt jobb och så vidare och så vidare. Det fanns väl någon sanning i det.
Men det kan jag förstå.
Ja, jag kan köpa det, absolut.
Jag har barn och jag försöker säga kloka saker till dem och göra kloka råd.
Bli influencer.
Ja, det faktiskt, det är min man faktiskt, min tråkiga man som ger dem vingar
ja.
Och det är jag som försökt som ett mer konservativa håller tillbaks. Ja, den dumma och galna.
Aha, liksom. Okay,
som förälder så axlar man en roll också.
Mm, det gör man
såklart. Blir någon som man inte vill vara ibland. Så hoppas verkligen att nu när du får lilla Alba, att du får vara den föräldern som du vill vara.
Åh, det är intressant, för det känns verkligen
inte
så.
Inte den förälder som ska vara, som man är oftast med första barnet.
Exakt. Jag är så mycket mer in it, liksom.
In it.
Alltså otroligt. Jag är, jag tänkte på en sak när min äldsta dotter, vi skulle åka på ett bröllop och då skulle vi ha barnvakt då fredag lördag eller lördag söndag eller något sånt där. Och min dåvarande fru var så här, åh, hur ska det gå, hur ska hon leva? Jag bara, men det är lugnt, hon är hos mormor och morfar, det är inga problem. Vad är problemet? Det finns inga problem. Men som hon tänkte då, så tänker jag nu. Hur ska Alba, om jag inte är hemma eller vi inte är hemma det kommer och jag vet att det kommer gå jättebra, men jag tänker andra tankar. Som nu, 54-åring med en 2-åring än vad jag tänkte som då 24-åring. Liksom.
Ja. Och då var du 24 när du fick...
Ja,
och du var rätt ung, eller rätt ung. Det är helt okej. Okay. Ja, jag vet inte.
Men det är så... Ja, precis. En 24-åring då och en 24-åring nu, det är liksom... Det är annorlunda.
Man har gått igenom, man har gjort en resa.
Ja.
Kanske 2 eller 3 resor har man gjort.
Mm.
Så man försöker inte verkligen kämpa med att gömma sitt dåliga jag. Man accepterar det på något sätt.
Och kanske accepterar man också att livet skaver lite ibland.
Alltså, det är det.
Att det. Ibland köper man en sko som skaver lite. Och det går över. Och när man har kommit så vet man att ibland skaver det. Man är inte. Det är ibland så tror man att en del tror att om man ska vara så här lycklig hela tiden.
Ja.
It ain't gonna happen.
Nej.
Livet skaver lite och det är helt normalt.
Det är helt normalt. Och det är inte att jag har den dåliga Eleni och den bra Eleni under vissa värderingar. Jag är en person så jag har flera sidor. Jag behöver inte gömma.
Nej.
Det dåliga, för det dåliga blir som en demon i din hjärna. Mm. När man är ung så tror man att man inte blir accepterad.
Nej, absolut.
Man accepterar inte sig själv. Nej. Man vill inte bli sin pappa eller sin mamma. Man fruktar detta. Men när man blir äldre så jag är ingen så dålig människa helt enkelt. Jag har några dagar som jag är upp och ner, men jag är inte någon dålig människa.
Jag kom en gång jag skulle gå ut någonstans, jag bodde hemma fortfarande, jag hade väl köpt någon tröja där och fixa, tänkte jag kanske ska få pussas med någon tjej på kvällen, jag har ingen aning.
Så sa hur gammal var du då?
Men kanske 14-15 eller sånt där.
Nej, men
och sen så frågade jag min pappa, vad tror du, är det, hur ser det här ut liksom? Då sa min pappa så här, du ska veta det Hasse, att folk bryr sig betydligt mindre om dig än vad du tror.
Han var inte så oklok, din pappa.
Nej, han var väldigt klok bitvis.
Ja.
Och den har man ju haft med sig lite. Så folk folk bryr sig betydligt mindre om hur du är klädd och vem du är.
Vad folk har sina problem.
Men man tror att alla fokuserar på mig, hur jag, vad jag har för tröja eller vad. Men folk bryr sig betydligt mindre om dig än vad du tror.
Vad jag tänkte så när jag var ung.
Och då kan man slappna av lite mer. Mm. Om man känner att det kanske är så. Och ibland brukar jag tänka på det i dagens debatt också. Folk är så här... nej, men det var för att jag såg ut så och så. Nej, men vet du, folk bryr sig betydligt mindre om det än vad du tror.
Vet du, jag gick in i stan och jag kollade på min hållning i varenda spegel, skyltfönster. Man kollar på skyltfönster, hur ser jag ut så här? Aha. En ung tjej, helt okej. Okay. Alltså nu jag tänker på saken så var jag perfekt. Aha. Men då tyckte jag, trodde jag att jag hade världens sämsta, att det här sitter lite konstigt och jag har en väldigt konstig hållning och den ena tutten är större än den andra tutten och rumpan sitter där medan det borde sitta där. Alltså man tänker så många saker.
Och nu när du ser bilder på dig själv när du var 19. Vilken beauty!
Och man är så ångest för att vara alla andra ska titta på dig. Nej, det känns mycket bättre nu faktiskt. Hasse, vi har så mycket mer att säga, verkligen. Mm. Så vi tar det en annan säsong.
Det gör vi.
Vi pratar en annan säsong om mer och mera saker.
Ja.
Om vad vi är just då.
Jag är på.
Jag är så glad att du har kommit. Så glad för att du delade med dig. Det var bara början. Så vi ses.
Det gör vi. Vi ses. Tack för att jag fick komma.
Tusen tack.
Han var väldigt klok bitvis.